Det
var
bara
det.
Vita lögner.
Allt du sa till mig. Och välkomna till Gott Folk, en podd där jag, Hanna, sätter våra svenska profiler i moraliska dilemman. Hur väljer de när inget av valen är att föredra? Tycker de själva att de är bra personer, och vad är egentligen en bra människa? Veckans gäst är programledaren och medieprofilen Britta Zackari. Jag och Britta har ju en del gemensamma vänner och chattar ju en del på internet. Mycket om barngrejer nu när jag ska barn och sådär. Jag gillar hennes program och jag vill ju väldigt gärna att hon ska tycka om mig. Jag har försökt gjort fint här hemma. Vi håller på att bygga om. Det ser kanske inte kanon ut. Hon kommer få kaffe i alla fall. Och en banan om hon vill ha. Hon känns ju väldigt reko, Britta. Norrländsk och snäll. Och att hon har liksom bra åsikter och att hon... som är någon slags nyanserad person. Men det är intressant då att gräva lite i hennes mörkare sidor. Hur ser de ut? Nu är hon på väg hit. Från gården till en lägenhet i stan. Va? Ja, hon kommer nu. Hej! Jag räcker.
Men ska jag sitta närmare micken? Alltså, men kan ändå, så här. Ni bara att jag vill liksom sitta mot dig.
Ja, men
det är det.
Du kan vrida den lite. Och typ så här vrida så här. Upp den. Och så kan du liksom göra så här med den.
Ja.
Jag kanske ska säga hej och välkommen hit, Britta Zackari.
Ja.
Har du lyssnat på den här podden någon gång? Din man har ju varit med.
Ja.
Jag och min kille har ju kollat på ert underbara program. Det borde ju ni göra, ni som lyssnar på det också. Det är många som har tittat på Hjälp, vi har köpt en bondgård. Hjälp, vi har en bondgård.
Alltså, jag har sagt fel om den där titeln i typ något sammanhang. Så jag vågar inte säga. Hjälp, vi har köpt en bondgård. Ja. Mm.
Och det är ju... för att jag och Anton försöker ju också gå åt det hållet. Alltså min dröm är att jag ska få bo på en gård. Eftersom att jag är uppvuxen på en gård. Antons dröm är kanske inte riktigt det.
Hur är Anton uppvuxen?
Han är uppvuxen i lägenhet och ett torp. Liksom.
Ja, men då har han ändå torpbenet.
Exakt. Ja. Så han gillar ju det, men han gillar ju miljöbytet. Och jag gillar ju att typ leva i en årstid hela tiden. Eller följa liksom naturen, förstår du?
Men hur pass gård är det där du är uppvuxen?
Ja, det är ju ett skogsbruk.
Ja. Så att det är... finns det djur?
Ja, alltså jag är uppvuxen med får och höns. Ja. Men... jag skulle inte kunna ta... alltså det är det här, problemet är att Anton skulle få ta allt ansvar. Men vi ska inte prata om det. Men jag tänkte bara att det var kul för att jag såg när ni målade... jag spelade också om den scenen för Anton. För jag tänkte, gud, det här är ju verkligen jag. Men att jag är Kalle. Och det var med den här linolje... vad fan
målningen.
Heter det? Målningen.
Ja.
Och jag kände... det var fint för att jag kände att jag förstod Anton lite mer när jag såg dig.
Mm.
För att det är ju en scen då i det här programmet där Kalle ska hjälpa dig att måla med linoljefärg i ett rum. Och han gör ju det, men han gör det inte så bra.
Nej.
För att han stressar väl, eller liksom orkar inte. Eller...
fort och fel är ju hans diagnos.
Och det, så är det ju med allting som vi gör här hemma.
Ja, okej. Okay. Du är snabba. Du vill att det ska bli klart. Inte nödvändigtvis att det ska bli det finaste.
Exakt, och Anton är väldigt noggrann. Och jag tycker att han... är liksom dum mot mig då. När jag liksom försöker hjälpa till. Och han kritiserar mig.
Eller liksom så
här, oj, det här kanske blev... vi kanske måste göra om det här, Hanna.
Ja, just det.
Och det var, jag ville bara säga det. Att det var, att
du
det
ville
var
bara berätta det.
Jag ville bara berätta det för dig. Att du är Anton.
Det är okej,
nej, men
Hanna.
Jag tänker,
han är orättvis mot dig.
Ja, men du känns ju väldigt så duktig. Ser du dig själv som duktig?
Nej.
Nej?
Men jag är ju, jag lever ju med mig själv.
Ja.
Och jag vet ju exakt alla mina brister och hatar mig själv ganska mycket. För alltså jag har ett ganska starkt självhat. Och jag, så att när folk, alltså det är som ganska, jag har så här vant mig vid det. Att folk bara, det är klart att ni gjorde det själva och du, du kan ju så mycket så här. Men grejen är att, alltså så här, jag kan... fan vet jag, så här, sy en egen jacka. Men historien bakom det är ju så här, att jag kommer på kvällen innan att jag vill ha just den jackan. Mm. Och så går jag och köper tyg spontant och så sitter jag uppe hela natten. Och det är så här, jag har gjort exakt det här. För jag skulle åka med min dåvarande pojkvän på så här julfirande i faktiskt Härnösand. Mm. Dina trakter, ish. Men då är det som att jag ska sy en fuskpäls och det är så här typ fuskpälsludd i hela köket och det är liksom världens kaos och det måste vi då lämna för att åka på jul så man vet att den där ångestbollen ligger där. Mm. Alltså förstår du, det är som att det kostar ganska mycket också, men den sidan ser ju inte folk. De flesta ser ju bara, åh, du har sytt en egen fuskpäls. Ja. Vad crafty.
Men det krävs ju ändå något självförtroende i det. Alltså du vet att du klarar av att sy den. Du vet att du klarar av att måla ett rum med linoljefärg.
Ja, eller så hinner jag börja innan jag känner efter om jag klarar det eller inte. Det är ganska mycket så här blunda och hoppa med mig. Alltså jag hinner tacka ja till ett jobb. Och sen efteråt bara, men herregud, hur gjorde jag verkligen det där?
Mm.
Så är det väldigt mycket för mig. Och jag tror i och för sig att jag har ganska bra självförtroende med väldigt låg självkänsla.
Så du vågar hoppa, men sen kan du känna dig värdelös när du har gjort det då?
Eller? Ja, efteråt. Mm. Jag har väldigt så här stark skam i efterhand.
Mm.
Jag kan vara lite för så här norrpatriot ibland. Men jag tror att det är väldigt svårt att komma därifrån jag kommer och tänka så här att man är liksom Guds gåva till mänskligheten rakt av. Alltså det är ju snarare en kamp mot det motsatta. Mm. Att faktiskt tro att man faktiskt är värd något.
Mm.
Det är lite svårt. Och så här, trivas med att ta plats. Det är alltid så här, jag bara, oj, här är jag, alltså typ, oj, tar en plats och sen efteråt bara drar mig tillbaka och så bara, åh nej, vad pinsamt att jag tog den platsen. Mm. Så är det väldigt.
Men det där är säkert, alltså i något norrländskt.
Känner
alltså,
du igen?
Ja,
du
är verkligen.
Ifrån, vi är ju, det är inte nära mellan Sundsvall och Umeå, men kanske nej. I kultur.
Jo, men det är det ju. Alltså precis, att det finns ju, alltså jante känns ju lite starkare.
Verkligen.
Den här podden handlar ju till stor del av, eller om vad som är en bra människa. Ser du dig själv som en bra person?
Alltså jag gör vad jag kan.
Ja.
Så jag ser mig som en människa som försöker göra mitt bästa.
Mm.
Så kan jag säga.
Finns det någon bild du strävar mot? Alltså har du någon bild av vad som är en bra person?
Jag är ganska sträng med så här, om någon är en ond och en god människa.
Mm-hmm.
Alltså jag tycker typ att jag har extremt bra så här, radar för det. Och det som avgör är inte då nödvändigtvis så här, hur mycket... Så här, du behöver inte vara som Jesus.
Nej.
Om vi nu... Tänker jag det är en person som finns. Men det som jag tycker avgör om man är god eller inte. Här kommer det. Nu ska jag berätta sanningen.
Vi lyssnar.
Det är hur du reagerar på när du konfronteras med att du har gjort någonting som inte var så bra.
Mm.
Så jag tycker att ond och god människa handlar liksom om ansvarskänsla. Alltså så här, tar du ansvar för kollektivet? Tar du ansvar för vad du gör i samhället? Eller så här, och tar du också ansvar för när du har fuckat upp? Mm. För att så här, du kommer fucka upp för eller senare. Och då tycker jag att det är lite så här ond eller god. Det är lite så här, vad gör du då när jag konfronterar dig med så här? Jag tyckte inte att den där grejen var så toppen. Det blev inget bra för mig.
Mm.
Och en som inte är god människa då tycker jag är en sån som bara slår ifrån och går i försvar och är liksom omöjlig att ha att göra med. Jag har faktiskt gjort slut med en kompis av... Alltså det är typ, det har jag hänt två gånger och det har varit på det temat typ.
Mm. Tycker du att du själv är en person som tar ansvar?
Ja.
Har du alltid varit så, eller handlar det om mognad också?
Ibland kan det ju vara så att jag inte är schysst mot någon på grund av att jag kanske höll på med mitt eget. Alltså ett exempel är så här, jag har ju en diagnos, jag har ju ADHD.
Mm.
Det är ju en slide i PowerPointen som är anhörigutbildningen på ADHD, att så här, ta inte illa upp, typ, de menar det inte. Alltså för att det, ofta så kan ju jag säkert göra saker som för någon annan upplevs som att jag inte tänker på dem, eller så här, förstår inte hon hur jag känner det så här, när hon kommer sent, alltid. Men det är ju inte av illvilja, utan det är ju, eller att jag skiter i. Det är ganska ofta, tror jag, som folk runt omkring mig känner så här, hon bryr sig inte tillräckligt mycket. Men det är ju för att jag... Alltså jag har... Så här, jag tar ju fortfarande ansvar för det. Alltså, men det är ju så här... Ja, jag kom sent för att jag planerade tiden dåligt. Jag vet att det är det.
Mm.
Men det är så här, det är inte för att jag skiter i dig.
Nej.
Det är för att jag... Det var något som började blinka och så gick jag åt det hållet. Nej, jag vet fan.
Mm. Du känns ju väldigt reko. Alltså, den offentliga bilden av dig är att du är en reko person. Jag känner inte dig jätteväl. Men jag, utifrån så tycker jag att det stämmer överens med den bilden jag har av dig.
Ja, okej.
Okay. Jag tänker också att offentlig...
Ja, alltså du menar som när vi ses privat och vad, hur jag syns utåt.
Ja. Och då tänker jag så här, när finns det liksom... Har du, vad skulle du säga är den mörkaste delen i dig? Alltså jag tänker, när är du jävlig? När är du inte liksom reko och sådär?
Ibland kan jag tycka att det är väldigt kul att skämta på andras bekostnad. Nej, men det är väl inte så mörkt egentligen. Men alltså det lyckades jag nyss formulera så här, att jag är så jävla glad att jag har... För just det där, eftersom jag är så... Jag har det där med ansvaret och jag är liksom ganska rädd för vad folk ska tycka om mig och sådär. Mm. Och jag har lärt mig tidigt att så här, för jag är ju ändå, jag har ju ändå varit så här klassens clown typ. Men så lärde jag mig ganska tidigt att då får man inte vara med i tjejgänget främst. Det var så då.
Mm.
Och det har inte att göra med att de har snippor, utan det är andra strukturer som vi alla vet. Men alltså att så här, jag kände att det var inte populärt och det uppskattades inte. Och, men jag kan ändå känna så här, jag har ju en sida av mig som kan tycka så här, det är lite kul när det bränner till lite och man kan retas och sådär. Det tycker jag är ganska kul. Och det är inte alla som
låter ju väldigt snällt.
Ja, men det är snällt. Okej, okay, men något riktigt mörkt. Okej, okay, något riktigt mörkt.
Jag tänker, när är du ego?
Nej, men jag kan nog vara ganska avundsjuk.
Mm.
Nej, men jag kan känna en missundsamhet, men jag kan bli väldigt så här, jämföra mig själv med andra. Och då blir det ju, ibland kan det bli när det blir som en jämförelse. Då kan det bli lite grann att, känner jag i alla fall, att man kan som gå igång och så här, börja tänka varför man ändå är bättre än... Alltså så här, om jag är väldigt avundsjuk på någon, då börjar jag liksom räkna saker som jag har. Mm. Alltså som att det på något sätt ska övertyga mig själv om att jag... liksom ändå har det bra typ. Förstår du? Att det är så här, men den har inte det här. Alltså det är så här, det blir som ett ganska fult tänk mer. Men det är ju inte riktigt något, alltså det är ju inget som kommer ut.
Nej.
Men jag har nog väldigt mycket så här fula tankar.
Mm.
Det tror jag.
När ljuger du?
Jag ljuger där om 10.
Så det är tider som du...
vad fint sminket blev. Tack.
Ja, den.
Studiosminket.
Ja.
Det blir aldrig, alltså det, jag har aldrig... Men alltså du vet, det är väl... Nej, men alltså den där om 10, det måste jag bara säga. För jag gör ju det för dig precis innan vi såg.
Jag tänkte precis säga det. Du var ju lite sen här, va?
Jag var sen, och så trodde jag...
Men du var ju i för sig där.
Alltså jag kom en kvart sent.
Mm.
Men först sa jag att jag skulle komma 10 sent. Mm. Men sen så hände ju en grej på vägen.
Du köpte ju presenter till mig.
Och då tänkte jag så här, det kommer vara värt det.
Ja, det var det. Det skulle kunna vara 2 timmar.
Nej, men så att lite så... Men grejen är att när jag säger det så vet jag ju inte att det är en lögn.
Nej.
Men givet min historia, så jag tror ju att förflytta sig var som helst i Stockholm tar 10 minuter.
Mm.
Det gör det inte.
Nej.
Och det tar verkligen inte det att hitta parkering.
Nej.
Och så vidare.
För du är förlåten. Jag tycker det är en okej lugn.
Ja, men alltså, sen, jag tänker så här också. Att jag, om jag ljuger och säger så här att jag tycker att det blev fint smink fast jag inte tycker det.
Mm.
Det är ju också för att, vad fan, vad tjänar det till om jag säger, nej, det här, jag blev inte nöjd, men nu måste jag gå in i studion för vi har inte mer tid och du kan inte fixa det här. Alltså, det är ju hemskt. Då tycker jag typ att det schyssta, det ansvarsfulla är på något sätt att inte lägga den bajsmackan på den personen och sen gå.
Mm. Alltså, men det är ju att du är rädd om dens känslor.
Ja, så jag tycker inte nödvändigtvis att alltid säga sant är samma som att vara en god människa, om vi tänker att det ändå är temat på den här podden. Så här, att, för jag tänker att du frågar ju om lögn i relation till god eller ond. Men jag har också varit i en relation där min partner lite så här, haha, kul så här, i efterhand, men konstant ljög om små, alltså skitsaker som var så här, köpte du mjölk? Han bara, nej, de hade stängt. Och så bara, fast klockan är 7 och de är öppet till 22. Nej, de hade stängt, de skulle inventering. Man bara, nej, det är inte sant. Varför?
Alltså, ja, det är obehagligt.
Det är ju ett väldigt konstigt beteende.
Ja.
Så att jag tycker inte att lögner är nice. Men nej. Alltså så slentrian ljuga tycker jag.
Men att det är lite så här vita lögner i förhållande till andra känslor. Och
det var bara det. Vita lögner.
Allt du sa till mig. Är du bra på att förlåta?
Nej.
Nej.
Nej, det är jag typ inte. Om Kalle har gjort någonting som jag inte gillar,
ja,
och han ska be om ursäkt, då är det ganska noga exakt hur han ber om ursäkt.
Mm.
Alltså det räcker inte med, det värsta jag vet är såhär, ah, förlåt då. Mm. För det, såhär, det är ingen fucking ursäkt.
Ja.
Det är det ju inte, det hör man ju.
Tar man ju inte
ansvar. Bara för att du säger ordet betyder inte det. Men det ska gärna vara så här att du ska berätta för mig att du har insett. Alltså hur du har kommit fram till slutsatsen. Mm. Att du behöver be om ursäkt.
Men hur är du själv då? Alltså är du bra på att be om ursäkt?
Ja.
Mm.
Jag lärde mig det. Alltså jag tvingade mig själv faktiskt i... nej men i min första så här, relation där vi bodde ihop. Det lärde mig att tvinga mig själv att se från hans sida. Och sen liksom så här... ja, ah, okej, okay, jag kan förstå det här och det här händer hos dig. Typ, förlåt för att jag gör det. Alltså, ah, ta mitt ansvar.
Vi ska gå in i någonting som heter moralsnabbisen. Jag kommer ställa då korta frågor och du får svara hur långt du vill.
Ja. Ah.
Äter du kött?
Ja, men det här är ju en brännande fråga för mig och Kalle i det liv vi lever nu. Jag kan bli riktigt förbannad när jag tänker på det här.
Mm.
För att jag kommer från Umeå. Jag var lite för liten, men det var ju den här veganrörelsen när folk satte eld på korvkiosker och så vidare. Så jag var vegetarian från att jag var 12 tills att jag träffade Kalle. Så att jag är helt för att inte äta kött. Jag tycker liksom att det är helt orimligt vilken köttkonsumtion vissa har. Jag tror att jag blev liksom förvånad över hur lite folk reflekterar över vad de stoppar i sig.
Mm.
Nu är det ju typ trendigt att vara så här vegan eller vegetarian för klimatets skull. Vilket är så här, vad fan var ni för grisarna som är liksom instängda i så här miniutrymmen och så här. Mm. Jag tycker att det är helt vansinnigt att folk så här... nej, för det är ju en helt egoistisk grej då. Att det är så här för klimatet, för att du ska typ kunna leva i att det fortfarande går att andas. Men du brydde dig inte när det var för djurens skull. Mm. Det kan jag bli faktiskt riktigt jävla pissed av. En diskussion som jag väldigt ofta hade när jag var liten och var vegetarian var så här. Att folk bara, oh, jag vill inte tänka på vad det är jag äter i min korv. Mm. Och det är ju, det tycker jag att det är klart. Det är bara de som vågar tänka på vad det är som är i som ska få äta kött, tycker jag. Alltså rakt av. Alltså,
man skulle kunna slakta en hanar och få äta en kyckling.
Ja, jag tycker det. Och alltså, sen förstår jag att alla inte har möjlighet att ha höns som vi, och det är väl fint. Men däremot så fattar jag liksom inte varför folk köper så här korv på extra pris. Alltså vad fan är det för? Där kan jag faktiskt döma och säga att jag tycker inte att det är inte... Det är inte ansvarsfullt.
Har du klimatångest?
Nej.
Nej?
Alltså jag känner...
Vad skönt!
Nej men jag hade något så här snack nyss i våran podd om det. Att jag bara så här... kul att du kör Greta. Men jag är uppvuxen i en otroligt miljömedveten familj.
Mm.
Så min mamma hade liksom tygblöjor på 80-talet. Och det var jätteäckligt. Mm. Jag kommer bara ihåg att det luktar bajs i tvättstugan. Men... så att det är ju liksom, jag bara, kul att vi håller på med det här, men jag orkar inte tänka på det.
Mm.
Alltså förstår du, jag vet att det kommer gå åt helvete.
Mm.
Så därför, det är ingen aktiv ångest jag går runt med. Jag väljer att inte tänka på det.
Källsorterar ni?
Oh ja.
Mm. Alltså, kompost och grejer, eller?
Ja, hela min bil är just nu full med, alltså... Kalle brukar reta mig att jag stoppar den full med återvinning och sen så kanske jag inte hinner förbi återvinningen, så då åker jag bara runt med massa sopor i bilen.
Tycker du att droger ska legaliseras?
Jag vet för lite om det här.
Har du knarkat?
Jag har testat knark.
Knark är så kul ord.
Också. Ja, det är kul. Det är jättekul. Det är också, det är jätteroligt. Jag har ju också fått receptbelagt knark för att jag har ADHD. Mm. Det är inte knark, men det är typ ett derivat.
Liknande substanser. Eller
så. Ja, ja. Jag skulle ju kunna sälja det på plattan om man säger så. Men jag vet för lite. Jag anar att det finns en riktigt muggig stämning kring människohandel och utnyttjande som kommer med knarkhandel. Så om man kan ta bort det genom legalisering. Men jag vet inte fan om man kan det. Alltså jag tror att det finns så här, finns det inte siffror från USA att så här, i de stater där de har legaliserat weed, att det typ fortfarande typ är ändå ganska mycket kriminalitet kring det. Mm. Jag vet inte. Men jag är inte så här principiellt emot. Jag är för sprututbyte och sånt där.
Mm.
Jag tycker inte att man ska helt och hållet vända ryggen mot folk bara för att de håller på med något som är olagligt.
Nej. Du kan förstå att det finns ett missbruk som behöver vårdas och så vidare.
Ja, alltså inte just att man vårdar själva missbruket. Nej. De som håller på med det får vård. Ja.
Man ska stötta missbruket.
Precis, vård, underhålla det.
Är kvotering bra, tycker du?
Jag tror att jag egentligen är för kvotering. Ja, alltså jag vet ju hur många som förbises för att de så här heter något konstigt namn. Eller att man, men du vet, den där experimentet man gjorde med att folk får läsa en uppsats och sen är det underskrivet av en man eller en kvinna.
Mm.
Och då värderar man den högre, om det är en man eller om det är, det finns ju sån liknande försök med liksom ett icke-europeiskt klingande namn och så vidare. Jag tycker att det är rätt att se över hur många av varje som det finns på en arbetsplats eller i ett tv-program eller liksom i sammanhang där man befinner sig. Nej, men jag tycker liksom att vi ska göra vad som krävs. Jag tycker det är bra med tvång.
Mm.
Alltså jag tror att det funkar bra. Om folk inte gör av egen fri vilja ser till att det är att det finns representation, så tycker jag nog att man kan tvinga dem.
Är det okej att köpa sex?
Nej.
Kolla på mig.
Har någon någonsin svarat ja?
Ja.
Nej. Vem
då? Katrin Zytomierska.
Aha, då är jag emot henne.
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Jag vet inte. Men jag gjorde, så här gjorde jag, alltså för, det här var länge sedan. Det var när jag jobbade på reklambyrå. Då fick jag ett så här, du vet på deklarationen så står det hur mycket som går till kyrkoskatt.
Mm.
Och då tänkte jag så här, jag går ur kyrkan och så skänker jag motsvarande peng till välgörenhet istället. Mm. Så då signade jag upp mig på ett gäng. Men sen så gick jag aldrig ur kyrkan. Och det är jag glad för sen kom flyktingkrisen 2015 och då kände jag att kyrkan, även om jag själv inte är troende per se, så tycker jag ändå att kyrkan i vissa fall kan, i de fall, alltså där det är, och det är roligt, nu när jag tänker på det så bara, kommer det här från Tre Kronor, kommer du ihåg den?
Att
folk fick bo, att flyktingarna, taggen fick väl bo i kyrkan typ. Men, alltså, det var någon flyktingfamilj. Nej, men, det var inte taggen, men det var någon flyktingfamilj som, alltså, så jag har nog den bilden att så här, kyrkan, om du är flykting och inte har någonstans att ta vägen, att kyrkan kan vara. Och jag hörde på radion på vägen hit att det var så här, någon kyrka någonstans som hade som delade ut mat till hemlösa och så, eller folk som har blivit fattiga på grund av corona.
Mm.
Alltså jag tycker liksom, jag tycker det är tråkigt att kanske Gud ska vara anledning, men det finns någonting med kyrkan, med det här att vara en barmhärtig samarit, som jag tycker är fint. Och sen så, men så jag skänker till olika organisationer som får pengar för, ja men diverse så här, till barn och till, och liksom mot cancer och ja, det har byggt på lite också sen dess. Och sen så brukar jag swisha sådana här gånger när det är typ så här, ja, jag skänker pengar Till välgörenhet, det gör jag.
Öppnar du de här breven som du får från organisationen?
Nej.
Nej.
Jag var med en välgörenhetsorganisation på en resa en gång. Och då, jag har verkligen sett nära att pengarna gör skillnad. Så jag behöver inte veta vad det står i de där breven. Jag vet att ni har tänkt många varv på att det just hit de här pengarna ska gå och att det blir bra. Jag tänker nu, medan vi sitter och pratar, om jag då ska vara bjussig på också mina mörka sidor.
Mm.
Då är det som att jag tänker så här, ibland så kommer det ju ett inbetalningskort från en organisation som bara, det gick inte att dra pengar. Alltså du vet, om det är som att jag inte har fört över pengar till det kontot.
Ja.
När det ska dras.
Ja, just det.
Så gick inte att dra pengar. Så jag är som osäker. Alltså du vet, nu blir jag så här, oh fuck, tänk och undra om jag har kvar det där fadderbarnet.
Ja, det kanske är, ja. Någon som inte får mat på andra sidan världen.
Åh, fy fan. För att jag är så jävla slarvig. Usch, vad är det?
Svenska bortlag. Är det någonting du tycker är bra?
Jag vet inte exakt vad den innebär, men hittills verkar det ju... Jag tror att jag är nöjd med hur vi har ordnat det.
Mm.
Mm.
Hur tycker du att... det finns ju sådana test man gör ofta nu, sådana här kub och nipt och sånt.
Ja.
Där man kan kolla om det är något fel på barnet.
Ja.
Vad tycker du om att abortera av den typen av...
Alltså det där är ju väl, det är en rekordsvår fråga.
Mm.
Och det har ju... för mig har det hamnat i lite annat ljus eftersom en som jag känner fick ett barn med Down syndrom nu. Sanna Sundqvist heter hon.
Mm, hon pratar väldigt, jag följer henne på Instagram.
Ja, hon har ju börjat prata jättemycket om det och det visar sig vara väldigt bra. För hon är så bra på att göra det, hon är så jävla klok och vettig. Och det har ju såklart för mig satt ljus på... Ja, men så här, är det då att hennes barn inte skulle få finnas? Mm. Förstår du? Det blir som jävligt svårt att prata om det. Oj, men framförallt en sak som jag fick fatt i är också om jag tänker så här, om jag tittar på Björn, alltså min bebis nu som är 9 månader. Jag tänker så här, om han hade någon funktionsvariation, skulle jag då inte vilja ha honom? Det skulle, alltså, det spelar ingen roll alls.
Nej.
Alltså jag har ju gjort de här kubbtesterna.
Mm.
Jag har inte gjort NIPT.
Nej.
Jag vet inte vad jag skulle ha gjort med kubbtestet om det hade visat sig en väldigt hög sannolikhet.
Det där är intressant, för att det där är ju någonting som folk nu för tiden gör. Ja. Nästan alla gör ju sånt test. Man måste ju, på något sätt blir det ju viktigt då att fundera kring sådana här frågor. Vem, alltså kan vi ta hand om en bebis och ett barn och ett liv som kommer kräva... Så här, jag har en brorsa som har CP-skadat till exempel.
Ah, okay.
Så att jag vet ju liksom hur... Ja, men det kan ju vara jättekrävande såklart.
Ah.
Och jag vet inte, jag tycker det är en väldigt, väldigt svår moralisk fråga. Precis som du säger, du skulle ju inte älska Björn mindre såklart. Nej.
Det är verkligen, det är både och. Jag tror precis som du säger att... Och sen framförallt så är det ju det att många... Med Down syndrom har ju andra, alltså typ hjärtfel och sådär. Så att det kan ju vara svårt om man inte känner att man pallar att ens barn kanske dör innan en själv och sådär. Jag vet inte. Men...
Precis, det är allt sånt som står också emot någon slags större fråga kanske. Som är så här, ska vi leva i en värld där alla är lika och välfungerande och liksom normal?
Normalstörda.
Mm.
Ja, men sen så, det är ju också... Jag vet inte, jag tycker ju också att få barn är ju den största upplevelsen jag har varit med om. Och den är väl, den är ju lika stor, även om ditt barn har en funktionsvariation. Mm. Alltså kanske, ja jag vet fan. Nej, det är jättesvårt.
Mm. Från det här till, har du gjort botox?
Nej, men jag önskar att jag typ hade gjort botox.
Ja. Alltså varför
det? Nej, det är för att när jag tittar på våra tv-program så tänker jag så här, fy fan. Nej men alltså jag vill inte så här, jag har inte gjort botox för att jag är en god människa om vi säger. Alltså jag är inte över det, utan det är mer typ om jag visste att det skulle bli bra. Har du gjort botox?
Inte nu på väldigt länge, men jag gjorde ju min sån här mittenrynkan.
Ja, har du en? Men och
nu kan jag inte göra det för att jag är gravid, men
ja just det, men har du effekten kvar?
Nej.
Från den? Nej. Så vadå, det jag tittar på nu är hur det var innan botox.
Det här
botox.
Är mitt vanliga ansikte.
Men den syns ju bara när du gör det.
Ja, men det är också
så varför
att jag...
gjorde du botox?
Jo, men för att den...
Den ska aldrig synas. Det ska inte synas att du rör ansiktet.
Nej, men den, man kan ju jobba bort rynkor. Så jag tror att, jag gjorde ju botox ett år.
Jaha.
Så att då, ifall jag inte hade gjort det så kanske den hade varit där hela tiden. Men
alltså jag och Parisa hade en, liksom en jättehetsk diskussion om det här med liksom skönhetsingrepp och sånt där.
Det har hon och
i
jag
podden.
Också
haft som hennes ståndpunkt är ju då att på något sätt att vi så här höjer kraven för hur en person ska vara och se ut. Och att det då blir liksom ett ouppnåeligt ideal och så vidare. Så här. Vi vet ju att det är typ patriarkatets fel att vi har så här krav på oss att vara snygga och så vidare. Ska man då döma någon som spelar in i det? Alltså då ska vi inte få sminka oss heller. Alltså smink är ju också ljug.
Mm.
Smink är ju också säga så här woke up like this. Man bara, nej, det gjorde du inte.
Nej.
Så är då botox det som puttar oss över gränsen? Tycker inte, alltså jag tycker så här, det vore väl härligare om vi fick se lite mer olika. Absolut. Kul om vi fick se någon på tv lite oftare som är ful eller så här, alltså som är rakt av inte norm, snygg och så vidare. Mm. Eller en nyhetsuppläsare. Det är så sjukt att alla nyhetsuppläsare, de har jättemycket smink. Alltså ja, alla kvinnor.
Mm.
Alltså, när man träffar dem i sminket, man bara, my god. Och så inser man, fan, de har så mycket smink när de sitter och läser nyheterna. Och
det tänker man ju mycket på med Nyhetsmorgon också. Att de måste ju kliva upp så mycket tidigare än sina manliga kollegor. För sånt tar ju sån tid.
Ah, fy fan. Usch. Ah. Gud ja, men det är ju också, det är ju typ heaven on earth, deras sminkrum, vill jag bara säga.
Ja.
Har du inte varit i TV4 sminket?
Nej, jag tror, eller jo, nej, inte TV4, nej.
Åh, herregud, det är väldigt trevligt ställe. Så jag skulle gladeligen sitta där och ta en nap medan jag blir sminkad. Nej, men jag tycker liksom att det finns ljug överallt. Jag tycker inte nödvändigtvis att så här, ingrepp så är det värsta. Det är ju bara ett av flera symptom.
Mm. Har du varit otrogen?
Ja.
Har du blivit bedragen?
Ja.
Vad tyckte du var värst?
Vad är det som låter?
Ja, det är min kyl.
Jaha.
Förlåt, lyssnarna.
Tråkigt för
inskanningen. Den fiser, liksom.
Alltså så här. Såklart att det sög svinhårt att bli bedragen. Och det var också så här att jag bara hade en känsla och frågade, typ.
Ah.
Och så bara, nej gud, såklart. Och så säger man, nej gud, vad dum jag är.
Mm.
Alltså verkligen säga bara, ha, typ brushed it off, typ. Och sen så visade det sig att det var, alltså typ, så långt efter att det var som jag trodde. Och det var väldigt jobbigt för att jag hade en ganska svår, jag har haft ganska svårt överhuvudtaget så här, typ tro att någon vill vara ihop med mig. Alltså just, jag blev ganska... Jag hade en väldigt dålig erfarenhet av kärlek från början liksom, för att det var, jag var jättekär i en kille som gick i min klass och så blev han ihop med en annan tjej så här, typ framför ögonen på mig, vilket var jätte, alltså verkligen så här, jag var helt säker på att han var kär i mig och så blev han ändå ihop med typ så här populära tjejen i klass, alltså det var bara så här, vad fan liksom. Och från det så har jag nog alltid, alltså det här har ju kommit på senare, det är ju ingenting jag aktivt går runt med, men jag tror att jag blev liksom wired på det sättet att jag tänker att det alltid finns någon annan som kan ta mitt framför ögonen och jag har ingen aning. Jag menar såklart att killen väljer fel tjej. Och så det är liksom jobbigt, men det som var hemskt med att vara otrogen var ju att jag tyckte att det var riktigt vidrigt att fucka med någons magkänsla. För det var samma sak. Att han bara, liksom, är det något skumt med det här? Och jag bara, nej, 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 typ. Och det, alltså att verkligen så här, alltså jag mådde så illa över mig själv.
Mm.
Och vilken person jag var. Och jag tror faktiskt att det var snäppet värre. Att så här, jag är en vidrig människa.
Mm.
Det var jobbigare att leva med än att någon var otrogen mot mig.
Mm. Jag tänker ifall bedragen är för övrigt ett väldigt så
nyttigt ord. Ja, jag tycker det känns som så här sorro.
Ja, men jag tänker om du då hade en magkänsla och sen visade den sig vara sann och någon jag för dig.
Nej, jag är mig rakt upp i ansiktet.
Hur alltså, har det varit problem i kommande relationer? Alltså relationer efter att du var svartsjuk eller liksom?
Ja.
Ja.
Alltså ja, men jag är liksom... Jag har på något sätt kommit fram till... Alltså nu så här med Kalle så tänker jag såklart att det finns... Eftersom jag tycker att han är en så himla härlig person. Och det är såklart att jag tänker att han skulle kunna liksom komma på att jag inte är det och liksom hitta någon annan och så här. Men jag orkar inte gå runt med det aktivt i mitt huvud. Alltså det är verkligen så här, jag orkar inte. Alltså så här, händer det så, det finns inget jag kan göra för att styra det. Det enda jag kan göra är att typ ta mitt ansvar i våran relation, be om ursäkt när jag har... tydligt erkänna när jag har haft fel eller sådär. Alltså förstår, det är liksom, jag kan inte så här blocka typ alla andra personer han träffar. Alltså det är liksom någonting med det där som det är för, men jag har varit så osäker och svartsjuk och jag är bara less på det. Alltså det är bara, det tar så jävla mycket energi och det är bara, det är hemskt. Men jag har ju jobbat med det aktivt och nej, men jag är nog en ganska... Jag är nog väldigt rädd för att bli lämnad.
Mm.
Och det var också anledningen varför det dröjde väldigt länge innan vi skaffade barn ihop. För att man är ju så sårbar då. Mm. Alltså, om han är otrogen och vi har barn ihop är ju det så mycket... Alltså, då måste jag lämna honom och så ska barnen bo på två ställen. Alltså, sådär. Så det... Det var jätte... när jag insåg det, att så här, jag har faktiskt problem att skaffa barn med honom just för att jag är rädd att bli lämnad. Om jag liksom verkligen, när jag hittade den känslan, då blev det ganska lätt att skaffa barn.
Mm.
På något sjukt sätt. Mm. Alltså så här, ringa in vad rädslan var. Då...
Jag förstår. Den här veckan sponsras Gott Folk av Biltema. Jag är ju på Biltema flera gånger i veckan, va? Vi har ju nämligen en båt som sjösattes nu för någon vecka sedan. Och Biltema har ju allt till den här båten. Nu senast så behövde vi bland annat köpa flytvästar och lite andra grejer. Som så här picknicksaker. Ni vet, såna härliga fina plastkoppar och sånt som man kan ha i en båt. Eller när du går på picknick. Biltema har ju liksom inte bara en sån kopp, utan de har ju massa, vilket är väldigt skönt för mig som vill liksom sitta och leta ett litet tag och hitta den här perfekta koppen. Vilket jag då också gjorde på Biltemas hemsida. För nu har ju de lanserat den här svinsmarta tjänsten som är helt gratis och heter Köp och hämta. Och då sitter man och scrollar på hemsidan, man beställer det man vill ha. Och sen, inom 2 timmar så kan man smidigt hämta upp de här prylarna på varutlämningen på varuhuset då, alltså på Biltemas varuhus. Inom bara 2 timmar. Så det gjorde vi, och det blev ju inte bara flytvästar och någon kopp, utan det blev ju också någon sån där picknickfilt, en kylväska och lite annat smått och gott som man kan behöva när man vill vara utomhus. Och det vill man ju gärna vara i de här virustiderna. Så Biltema alltså, deras tjänst, köp och hämta, använd gärna den. Hej och tack Biltema! Jag har en rubrik som heter Vad sa du, sa du?
Mm-hmm.
Där jag har researchat dig och hittat grejer du har sagt. Bland annat så är en intervju i Mama 2017 där med rubriken Barnmorskan sa att hon aldrig hade känt sig så överflödig. Citat Britta Zachary. Citatet, det var det underbaraste ögonblicket i hela mitt liv. Och det var alltså förlossningen med Essa då.
Ja.
Det här för mig som ska föda känns ju skönt att höra på ett sätt.
Fast också piss.
Fast också... piss för att jag känner att jag liksom kanske borde prestera i den här fasen.
Men det kände du, det kände du väl ändå innan du läste det där också. Alltså har vi inte, jag tycker, för jag menar, jag gick ju in i det och tänkte att jag skulle prestera, och då hade inte jag läst någon jävla intervju med Britta Zachary i Mama. Så det kan inte vara jag som har uppfunnit det. Men jag, alltså jag förstår, det är ju så här, när jag pratar om min första OBS förlossning, för den andra var en annan historia, men när jag pratar om min första förlossning så är det ju väldigt dubbelt, för att vissa... Nu går jag in och försvarar det här direkt bara. Så här är det, att jag kände att... Folk har ju lyssnat på, jag har pratat om det här i poddar och liksom också i intervjuer och så. Och så blir folk peppade. Så här, yes, jag kan också ha det. Och så blir de lite besvikna om i de fall där det inte blev bra.
Mm.
För att så här, men då tycker jag ändå att det är bra att man går in i det med positiv känsla. Och det är jättemånga som mejlar mig fortfarande. Att så här, tack för, jag kände mig så stärkt och jag fick en jättefin förlossning. Och typ, jag vågade föda vaginalt. Alltså typ... Och då känner jag så här, om det är typ, om det bara hade varit typ två pers som kände så, så hade det varit nog för mig. Mm. Alltså jag,
för det var en väldigt positiv upplevelse, ska vi säga.
Det var en väldigt positiv första gången.
Mm.
Andra gången var inte lika positiv, för vi fick inte plats och bla bla bla.
Ja,
så jag kände ju efter min förlossning med Essa att det fanns en sån diskrepans i... om man tittar statistiskt så är det ju de flesta förlossningar går ju bra.
Mm.
Men man hör oftast om trafikolyckorna typ.
Exakt.
Och det, då kände jag att ja, men då kan väl jag ta på mig, ta det här ansvaret och säga att det faktiskt var bra. Och det är ju också pinigt för att det är något, det här norrländska inom mig som bara, ja vad fan, och så ska jag komma där. Och bara, det gick jättebra och liksom jag sprack inget. Det gjorde jag, obs. Men att, fast det är hemskt att vi säger sprack, det låter så ont och äckligt. Ja. Alltså, men det, ja alltså jag tyckte så här, folk förtjänar att få höra att så här, det kan faktiskt också gå bra.
Mm. Och jag tycker ju som ska gå in i förlossning.
Ja.
Jag tycker att det var skönt att läsa den här intervjun också.
Ja, bra.
Men jag ville ta upp den också för att just den här rubriken, barnmorskan sa att hon aldrig hade känt sig så överflödig.
Men hon, det roliga med det är att hon var ju också sur över det.
Ja.
Alltså det var som en ganska kul person för att hon var så här, ja, ja, nej. Uppenbarligen inte, här var man inte behövt. Alltså, så att det, i sammanhanget var det ju kul, men det blir ju, alltså, det blir ju jättejobbigt citat.
Nu är det dags för moraliska dilemman då. Oh. Fantasidilemma.
Det här är kul. Nu dilemman. Ser jag på dig att det blir kul.
Du och Kalle är på parmiddag med ett nytt grannpar ni lärt känna. Mm. Era barn är ungefär samma ålder och de leker väldigt bra.
Mm.
Under middagen är det här nya kompisparets unge otroligt vresig. Femåringen vill inte äta, han vill inte sitta och vill inte stå, vill inte ligga, vill inte göra någonting, skriker. Efter ungefär 10 minuter tar pappan hårt tag i barnet och skriker med hög röst att nu är det nog! Barnet blir tydligt rädd och pappan bär iväg honom hårt i armen och slänger in honom i sovrummet. Middagen fortsätter. Säger du något?
Ja, 100%. Alltså jag börjar nästan gråta när du säger det.
Är det sant?
Ja, jag klarar inte av det.
Nej men gud, Britt!
Nej men jag klarar inte av folk som är dumma mot barn.
Ja.
Och, men det som är hemskt med det... Alltså jag har sagt åt en... farmor på förskolan som sa till alltså sitt liksom barnbarn gud vad dum du är och så sa jag alltså, och det var så här, Essa var med så jag kände bara så här, jag säger inte direkt alltså men jag får sån här äcklig känsla i magen så jag bara jag tycker inte att du ska säga till honom att han är dum. Och det slutade faktiskt med att hon men hon var så här, ja, nej, det kanske inte var så smidigt, men alltså sådär. Alltså.
Mm.
Men nej, usch, jag tycker barn... Alltså, men det som är hemskt med det där är ju då att då vet man ju att den där föräldern säkert har samma beteende. Jag kommer inte ändra någons beteende för alltid genom att säga sådär.
Själva övergreppet är att han... Är liksom att han... skriker liksom till barnet och att den tar hårt.
Du sa tar hårt och sen slänger in i rummet och då är barnet ensamt där och alltså separationskänslor och ångest och så är barnet ensamt med sin ångest. Och sen så men det som är bra är också att jag vet att Kalle skulle också säga och så skulle vi nog gå därifrån.
Mm.
Eller gå in och trösta barnet tror jag skulle göra faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att jag skulle gå efter och typ kolla hur ungen hade det.
Nya underklädesföretaget Bras for Babes har av sig till dig och vill att du ska bli deras profil i lanseringen.
Ja.
Det är ett väldigt feministiskt märke, säger de. Och marknadspersoner ger exempel på hur du ska stå bredbent och spänna musklerna i reklamen.
Ja.
Du inser snabbt att det här låter ju väldigt pajigt. Men du tänker ändå att folket kommer nog svälja det här ändå ganska bra.
Mm-hmm.
Ersättningen är 500 000 plus moms på faktura och bilderna i rullning i ungefär 2 månader. Tackar du ja?
Nej.
500 000 plus moms.
Ja, jag vet. Det är mycket pengar. Men det skulle kosta mer för mig Alltså du, 2 månader var det som...
En månad.
Det föll på. En månad, nu börjar vi förhandla. Nej, alltså är det ute på stan liksom?
Ja, det är tidningar, magasin. Nej. Liksom. Bras, ja, for babes.
Bras for babes. Nej, men alltså jag känner så här. Jag har gjort tillräckligt mycket sådana här samarbeten för att veta att det kostar ganska mycket, inte minst i ångest av hur det ska tas emot av folk. Jag känner redan nu när du sa det så kände jag hur dåligt jag skulle må för de där 500 000. Mm. Om vi säger så här då. En månad, säg att, inte vet jag, Kalle har lämnat mig för någon sån där tjej som jag inte är orolig för. Mm. Och jag måste försörja mina barn. Absolut 100% gör det.
Mm. Men som läget
om det är min enda inkomst liksom. Men inte idag ens. Nej. Har du sura uppstötningar för att du har barn? Vet du bikarbonat?
Ja, men jag tar massa marin och sånt där.
Ja. Bikarbonat tycker jag är det bästa. Mm. Alltså det är som så jävla enkel.
Det är helt sjukt, jag har sån halsbränna.
Ja, jag vet, men jag, alltså, jag lider med dig. Men tar du järntillskott?
Ja.
Det gör det värre.
Jag tar dubbla till och med.
Är du lite hård i magen?
Mm. Nej, du skiter på 2 dagar.
Nej, är det sant?
En dag.
Åh, herregud.
Om ni ville veta.
Ja.
Ja, okej, okay, så inget bras for babes.
Nej.
Nej. Din vän och poddkollega Parisa har de senaste månaderna lagt all sin vakna tid på att skriva en bok. Hon ber dig nu läsa igenom bokmanuset, hon litar på ditt omdöme och vill ha ett utlåtande. Nu får du de 200 sidorna i din hand och inser att det här är ju inte bara dåligt, det är totalt värdelöst och så pass oläsigt att det här kommer ju skada Parisa om hon släpper den här boken. Är du ärlig med henne?
Är det lika dåligt som Söder om Folkungagatan?
Nej!
Jag hörde den passningen i tidigare podd. Nej, men alltså...
Du var inblandad i den?
Ja, jag skrev den. Jag trodde du visste det. Alltså jag, men det här är ju en hel... Får du skam?
Vänta nu här.
Skäms
du
nu?
Men
grejen är att så här, jag tar åt mig typ 20%. För att jag vet att det blev dåligt. Och det var... Alltså jag har en person att skylla på. Så att jag tar typ in... Alltså det vet jag
så här...
Jag
skäms nu här.
Ja, men jag känns... Tror jag känns... Det är mitt namn som står där.
Jag visste att Kalle hade någonting med att göra, så jag var lite nervös att du skulle, men du, okej. Okay.
Ja, alltså,
det här är sämre.
Det här är riktigt illa. Men ja, alltså, så här.
Det här är en bok ju, det här är ingen serie. Mm.
Och hon har jobbat, men den är klar.
Det finns inte säga till Brittas försvar, jag skrev också en tv-serie, den fick inte ens komma igenom. Så då det var den.
Nej, men alltså jag känner så här... Alltså är den klappad och klar, är den liksom...
Ja, hon har ju en redaktör som hjälper henne lite.
Ja. Jag skulle nog göra en lite så här, kunna så här, finns det något som går att ändra? Alltså typ lite så här, kan du skriva lite mer om den här personen eller så här, den här grejen vill jag veta mer om eller någonting sånt där. Är det rakt av en katastrof? Då tror inte jag att jag skulle säga utan bara så här, toppen, kör på. Jag kan ju inte coacha henne och skriva en helt ny bok.
Nej.
Alltså det faller inte på min godhet. Utan det faller på liksom orimligheten i att jag ska... liksom... Ja, nej men alltså jag vet inte. Lite tips och tricks. Jag skulle nog hitta någon mesig mellanväg.
Coronakrisen är över. Vaccinet är framtaget. Dags för Britta att åka till Köpenhamn. Dit går ju tåg, men du tar flyget. Orkas lösa timmar. Undviker du aktivt att visa din resväg i sociala medier?
Ja. Det här har typ hänt. Men det känns, alltså, när du säger det här, jag tycker det känns så overkligt att vi ens har flugit. Mm. Alltså det är så, man bara, du vet när man tittar på, men när vi tittar på tv nu och folk så här kramas, ett hej. Man bara, vad gör ni?
Mm.
Men jag har, ja men, och du säger ju också aktivt undvikit. Det är ju inte så att jag tar ett kort vid typ Hovedbanegården och får folk att tro att jag åkte tåg.
Nej, utan det är bara att du är plötsligt i Köpenhamn.
Ja.
Du kommer.
Mm. Nej, men det skulle jag kunna göra.
Ja. Flyger du mycket upp till Umeå?
Har gjort. Mm. Jag flög, faktiskt senast jag flög var till Umeå. Och det är ju för att jag motiverade så att om mina barn ska få träffa sin mormor och morfar, ska vi då sitta i en lång bilfärd? Eller tågresa. Ja. Dels får vi mindre tid tillsammans liksom, på den tiden vi kunde resa. Men
Om jorden också går under får ni ännu mindre tid tillsammans.
Oh snap. Oh snap från Persson. Nej men jag håller med. Alltså det här är ju ändå, alltså vi skulle, jag och mina föräldrar hade bokat att vi skulle åka tåg till norra Italien nu egentligen, typ nu. Mm. För att jag är tåg curious. Nej men jag vill att vi ska åka mer tåg, men just till Umeå är det fan svårt. Till Sundsvall går det toppen. Mm. Men sen är det alltid någon jävla byt eller anslutning och så. Det har blivit lättare på sistone, men det är ganska, och det kostar jättemycket pengar. Mm. Men det, jag ska inte försvara det. Jag bara, nu är det så som det är. Jag tar flyg. Jag har tagit flyg. Mm. Vi får se hur det blir sen, men förmodligen inte. När de är större, då är det ju, kan det ju vara roligt att åka tåg.
Mm. Alltså jag,
det är framförallt Björn. Alltså, hade det varit bara Essa så hade vi åkt tåg, för det är kul. Men Björn, en bebis, alltså, så här, skrikande bebis på tåg, jag kan inte tänka mig något värre.
Ja. Jag vill bara säga det att alltid när jag kör de här dilemman så låter det som att jag sitter på en väldigt hög häst. Jag också åkte till Köpenhamn med flyg och undvikit. Alltså jag menar,
ja. Nej, men
jag tror att det är väldigt vanligt.
Jag tror jättehögt om dig. Så jag tror att du sitter på höga hästar.
Ja.
Nej, men jag tror att du är som noga. Alltså jag tänker som att du är sträng med andra också. Att så här, men det tycker jag är bra.
Ja.
Bli imponerad av hur ofta du vågar ryta ifrån.
Mot influencers.
Ja, mot influencers på fest till exempel.
Ja. Nu kommer antingen eller. Du kanske har kört pest eller kolera, det är samma sak.
Ja.
Den här tycker jag är bra. Mm. Du släpper tokiga dassboken Fäbodjäntan med lättklädda gladporrsaktiga bilder på dig själv i höstackar och bredbent låtsas ridande på ett får.
Den släpper jag, ja.
Eller så tvingas du ensam ta livet av ett får på er gård.
Ja, det senare. Eftersom om jag ska äta det så, alltså, och så här. Det, min enda noja kring det, eller liksom, det skulle vara vidrigt och hemskt på alla möjliga sätt, men det enda som jag tycker är viktigt, det enda som får mig att tveka är ju att jag är rädd att jag inte skulle kunna döda det på ett värdigt sätt. Alltså förstår du, jag skulle typ göra jättenoga research på exakt liksom hur jag måste, och typ nästan träna så att det inte djuret får lida extra för att jag är en rookie på döda djur. Är du med?
Mm.
Men nej, alltså 100% jättelätt val. Den där var för enkel.
Antingen så skriver du en debattartikel i DN där du tar aktivt ställning mot abortlagen. Det är liksom en engångsgrej sådär.
Ja.
Eller så måste du för resten av ditt liv bo i en stor tvåa här på Södermalm med hela din familj.
Oh, men då tar jag en förlaget och skriver den där artikeln. Men det är ju taskigt mot, alltså det är ju risigt mot kvinnor.
Ja, och folk kommer också bli lite sådär, vad fan håller hon på med? Alltså du kommer ju, din kompis Hakan kommer ju vara rasande liksom.
Mm.
Men då får du säga, jag blir tvingad av Anna Persson.
Ja, men jag tror typ lite, vet du vad jag tror? Det här kanske, nu kanske jag låter som att jag tror för mycket om mig själv, så som jag sa att jag absolut inte gör, men jag tror att folk skulle fatta. Alltså att jag har gjort tillräckligt, och det här blir jag lite glad över nu när jag tänker på det, att jag tror att jag ändå har varit tillräckligt högljudd om den typen av grejer. Så jag tror typ att folk skulle inte tänka så här, jaha, är hon emot det? Utan jag tror att de bara, det är något som är skumt här.
Jag tänker att det skulle kunna vara en vinkel, någonting i stil med att så här, nu sen jag blev tvåbarnsmamma så har jag verkligen förstått vikten av att behålla sina barn. Inga barn ska dödas.
Nej, alltså, jag tycker ju inte det. Mm. Nej, alltså jag tror, jag skriver den och så skriver jag tillräckligt så här kraftigt, alltså så här, så himla starkt för så att folk fattar att det är något lurt.
Kanske tar det för ironi.
Ja, exakt.
Antingen så tvingas du släppa en ljudfil av ett off-mic-snack i din och Parisas podd där du dömer ut minst två offentliga bekantas barnuppfostran.
Jaha.
Det är liksom en ljudupptagning som har skett.
Ja.
Mm. Eller så tvingas du släppa samma typ av off-mic-snack, men där du på visst menar att på vissa sätt så har ju Jimmy Åkesson flera poänger. Det här är också någonting som blir rubriker då, att du är lite så SD.
Jaha. Mm.
Så nej. Det är två olika genrer.
Ja, men det är okej. Okay. Är det där off-mic-snacket om ens kompisars uppfostringsmetoder, är det någonting jag genuint är rotad i?
Ja.
Ja,
men du tycker väldigt starkt.
Då väljer jag det. Ja, jag vill, ja. Mm, det väljer jag. För då tänker jag så här, det kanske behövs sägas.
Antingen så blir din son Björn en riktig soffliggare, en riktig sån slacker. Han vill bara spela tv-spel, kanske röka lite gräs, bryr sig inte om någonting.
Eller, hela livet.
Ja, framförallt är det här under liksom fem viktiga såna tonårsår.
Ja.
Eller så blir han medlem i ungdomsnazistparti. Nordisk frontaktigt.
Alltså ha kors och grejer.
Mm, men han är medlem där ungefär 3 månader. Sen kan han ju gå vidare till något annat. Ja.
Sen har något han tror. Han är, du menar så här, antingen släcker eller har en stark drivkraft.
Precis,
fast då det håller jag inte.
Exakt. Han bryr sig ändå. Liksom, han är intresserad av det här med stängda gränser och historia. Och...
Mm.
Läser väl böcker, men kanske böcker som...
Men efter 3 månader, då slutar
han... Medlemskapet går ut i alla fall.
Alltså han kanske glömde betala räkningen så att det kanceleras. Nej, men alltså, okej.
Du vet vem vi kommer åt.
Jag vet
vad du... Släcker eller åsikter, men som inte kanske är dina åsikter.
Men för att jag tänker så här, att... Det är väldigt kul att du... tar upp det här, för jag är väldigt rädd för den där slacker-grejen.
Mm.
För att jag vill att han ska vara engagerad. Men det är ju jättetråkigt om det är liksom en sån risig... Alltså är han typ slacker och bara, alla, kan inte alla bara älska varandra? Ja. Ja, då väljer jag väl det då. Men alltså det är... alltså förstår du, för mig är det typ ett jättesvårt val ändå. Kanske inte så, det kanske verkar mer självklart, men för att jag tänker så här... Om man är brydd och har liksom ett engagemang och är driven, att det då kommer, då skulle jag också kunna kanske lättare styra in. Alltså då har ju tåget en riktning framåt och då kanske jag bara kan lite lättare så här, men du, häng med en sväng till Grekland, häng med till Moria en sväng. Typ så, förstår du? Och då tänker jag att jag skulle kunna avprogrammera honom. Men i den där släcker-grejen, den tror jag är svårare. Alltså, och
tänk, det finns många sådana i Umeå.
Slackers?
Ja.
Nej.
Aha.
Det tycker jag inte.
I och för sig, man kanske är engagerad där. Jag tänker att det finns någon sån här regress. Rakande. Okay.
Har jag glömt tiden? Är det nu? Gud, vad är klockan?
Oj, 12.
Ja. Oj. Men vi... Älskling, förlåt mig. Nej. Du visste du att jag skulle...
Nu har vi alltså live för Britta. Säg förlåt.
Jag blir väldigt besviken. Du har rätt att vara med. Jaha, ja. Okej. Okay. Ja, förlåt. Jag är jätteledsen. Jag hade verkligen... Alltså jag, förlåt. Jag kommer så, men om jag kommer snabbt, hjälper det dig då? Eller är det kört? Ja, okej, okay, bra. Då ses vi snart. Ja, puss. Hej.
Då säger vi hej då. Det är inte lätt med tider.
Men var det mycket kvar eller?
Nej, det här var sista.
Ja, men då så.
Ja. Så vi ska säga hej då. Nu måste du springa.
Gud vad tiden gick fort.
Ja, men är det någonting... Vad ska du göra nu? Du ska träffa din man.
Alltså nu ska jag åka. Fan,
har du dåligt samvete nu eller?
Ja, nu har jag dåligt samvete. Nej, men för att jag sa att jag är tillbaka till lunch.
Ja, okej.
Okay. Och så sen så är han... Då blev det som att hans... Ja, du vet, han skulle göra en grej som jag fuckar med nu. Så det är ju jättejobbigt. Så nu kommer jag må dåligt.
Men du gjorde mig väldigt glad att du kom hit.
Ja, men kul.
Och med så fina presenter också. Väldigt, väldigt snällt. Om ni vill tycka och tänka någonting kring den här intervjun kan ni slida in på DM. Så jag heter Hanna Pi på Instagram. Britta heter Britta Zachary. Var snälla med den ju alltid. Bra, är det någonting du vill tipsa om? Sista grej.
Alltså tipsa om vad som helst.
Ja.
Nej, men jag vill ju att folk ska titta på våra tv-program. Hjälp, vi har köpt en bondgård.
Mycket mysigt.
Och så lyssna på min och Parisas podd som heter Britta och Parisa.
Mm. Bra, tack så hemskt mycket Britta för att du ville komma hit.
Men tack för att jag fick komma. Vad kul det var.